Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkomna ska ni vara till The Usual Suspects. Jag heter Johan Norberg. Och du heter Mattias Svensson.
Det är jag.
Och du heter Fredrik Segerfeldt.
Yes, box.
Hur har ni haft det sen sist, Mattias?
Jo, men bra. Jag har världens roligaste jobb.
Vi ser det i tidningen. Svenska Dagbladets ledarsida.
Mm.
Du är bra ifrån dig.
Tack.
Det tycker jag också.
Har du världens bästa jobb, Fredrik?
Ja, det har jag. Jag jobbar på Almega och jag liksom får göra roliga saker. Vi släpper en rapport i Almedalen som heter Vad mer skulle privata kunna ta över?
Men världens längsta rapport blir det ju.
Ja, vi kallar det en idéskrift, den är ganska kort. Det är typ bara 10 A4-sidor. Och vi har en väldigt bra panel med Mattias, chef, och Susanne från DN. Och massa DI och sen alla 4 båda ungdomsförbund. Så det ska bli väldigt roligt. Bra den.
Och så har du skrivit en ny bok också. Från Casablanca till orten. Grattis!
Tack så mycket.
Den ska vi prata om här alldeles strax. Efter att vi har småpratat. Men vad snygg den är först och främst. Så otroligt väl designad.
Ja, det är Sofia Scheutz. Hon gjorde också min Frankrike-bok. Jag tycker den här är väldigt, väldigt fin. Jag är väldigt glad för det.
Nu har inte jag läst hela boken. Det har Mattias, så du får styra samtalet mer sen, Mattias. Men jag kan säga att det är den snyggaste bok du har gett ut i alla fall. Hittills. Otroligt elegant. Grattis.
Tack.
Ja, själv kommer jag precis, nu när vi spelar in det här så är det måndag, så då kommer man som vanligt från måndagsmöte där Gunnar Hökmark och Fredrik Malm kör kamp för Ukrainas frihet på Norrmalmstorg, och det pågår ju sådana möten runt om i landet också, klockan 12 varje måndag. Vi är nu inne på, 16:e månaden på den här 3-dagars operationen från Putin att ta över Kiev och hela Ukraina, och Gunnar och gänget är så underbart uthålliga och kämpar vidare och står där varje gång. Och det finns alltid några gnällspikar som undrar när man lägger upp bilder därifrån. Så här, vad spelar det för roll då? Så där. Men varje gång jag lägger upp bilder därifrån så får jag verkligen kommentarer från ukrainska vänner. Att liksom, tack för att vi inte är bortglömda. Tack för att ni fortfarande ser vad som sker, och det är oerhört fint.
Uthålligheten i det här är ju så avgörande. Liksom, att vi vänjer oss inte vid det. Och vi ger inte upp.
Och där brukar man ju se er också varje gång. Men idag var ni inte där, så ni missade mig när jag talade. Jag skulle vilja säga några ord om det, för det är en sån här rätt viktig bortglömd sak. För att vi tänker på de skadade, vi tänker på de dödade, men vi tänker mindre på hur man systematiskt saboterar förutsättningarna för framtida kapaciteter och möjligheter, livsmöjligheter och för ekonomin, när man saboterar utbildning för ukrainska ungdomar. Kreml talar om att man riktar bara in sig mot militära mål. Jaha, liksom. Alltså, bortsett från allt annat vi vet.
Barn är verkligen militära.
Ja, 3281 skolor och högskolebyggnader har skadats av beskjutning eller bomber. Och nästan 300 har totalförstörts av ryssarna på det viset. Och vi vet att miljontals studenter är på flykt. Och det är ju, jag menar, det är inget misstag. Putin är ju inte dum. Han är ond, men han är inte dum. Han är intelligent nog att veta att om man ska förstöra ett land så ska man förstöra dess framtida kapaciteter och möjligheter och kunskapen. Och det var som en ukrainsk professor sa till mig. Det räcker med att en fjärdedel av arbetskraften förlorar en fjärdedel av sin produktivitet. så blir vi av med 100 miljarder kronor, svenska kronor, varje år i resurser som hade kunnat bygga ekonomi, samhällen och liknande. Så det är värt att tänka på de bitarna också. Det är så häftigt att det finns sådana motkrafter också. Det finns, jag menar, ni har sett bilderna på professorerna som liksom sitter och håller en distansföreläsning i skyttegraven på mobiltelefon. Lärare som hade kunnat fly, som stannar kvar, baracker tillfälligt som byggs upp för att utbilda eleverna. Och jag är så glad att ha fått se det på nära håll också, för att det finns ett initiativ som heter Ukraine Global Faculty, där jag är med i då deras globala fakultet, som är ukrainska välgörenhetsorganisationer, deras utbildningsdepartement i samarbete med 45 universitet, som då erbjuder totalt 500 000 ukrainska studenter möjligheten till utbildning på distans och få föreläsningar, gästföreläsare från Sverige, USA, Japan, hela världen. Och där jag då fått vara med och sitta och prata om liksom historia, handelns betydelse för innovationer och liknande. Och det Gunnar Hökmark brukar tala om när han står där på Norrmalmstorg, att det är en sån fantastisk känsla. 10-12 så finns det ingen där. Och sen så plötsligt är det som så här, det stampas upp en folkmassa ur asfalten. Och det är en häftig känsla. Men det enda som kan konkurrera med det, tycker jag, det är att sitta i vardagsrummet här vid ett tomt Zoom-fönster 10-12. Och man tänker, det är klart att de har annat att göra. Men sen så blinkar det till. Det är en, det är två, det är en klass, det är två klasser, det är 10 klasser. Plötsligt, som bara mitt i allting, vill sitta och höra om liksom Atens demokrati och renässansen. Och det är på något vis så otroligt hoppfullt mitt i bedrövelserna. För det visar att de tror att det finns en framtid. Man lägger inte ner den tiden, de resurserna, det batteri man har kvar i mobilen på att skaffa sig kapacitet som man kanske har nytta av om 20 år om man tror att framtiden är hopplös. Utan det signalerar någonting, det signalerar någon slags uthållighet. Och det jag verkligen märkte detta på var 16 december här, senast föreläsningen, för att då hade det varit just missilattacker mot Ukraina på morgonen. 76 missiler mot städer över hela landet och mängder av människor som satt utan el, utan vatten, utan internetuppkoppling. Och jag, naiv som jag är då, hör ju av mig till Olga som sköter det hela så här: vi ställer in, va? Det blir liksom ingen föreläsning idag. Och det här var vad hon svarade bokstavligen då. Och det här kommer jag ihåg för att jag fick det på mail. Alltså, du har rätt. Det har varit en blytung morgon med missilattacker mot alla ukrainska regioner. Många saknar el och vatten. Det är precis därför vi inte kommer att ställa in. Mm. Det är just på grund av den här, sån här terror som vi måste hålla ut. Om vissa inte kan ansluta live så spelas allting in och de kommer att kunna lyssna senare. Vi är starka, vi är beslutsamma och din föreläsning kommer att hållas precis som planerat. Vi ses snart. Slut på citatet. Och där får man ju perspektiv på sin egen kverulans. Att liksom, jag ställer in, jag är lite snuvig. Har tvättstuga eller någonting. Så där satt de liksom och delade internetuppkopplingar och på extra batterit till mobilen. Satt och ställde frågor om så här, ja, vilken betydelse hade återupptäckten av antiken och Aristoteles för att renässansen skulle inträda? Det är liksom, det är så otroligt surrealistiskt och så hoppfullt. För en sån befolkning kan man verkligen inte kuva. Min älskade hustru Frida, som är lärare, precis som din hustru Mattias, brukar säga att undervisa barn och ungdomar, det är inte att fylla en vas, det är att tända en eld. Jag tror det är Plutarkos från början. Och så är det, alltså den här ukrainska ungdomarna, deras eld är verkligen redan tänd. Att deras vilja att fortsätta härda ut, allra mest när det är som mest terror mot dem, och att fortsätta att bygga upp sin framtid, det är så otroligt rörande och gripande. Och det bara visar betydelsen att vi fortsätter att stödja på alla sätt vi kan, moraliskt, intellektuellt, ekonomiskt, militärt, för att de behöver den påminnelsen att de inte är ensamma i den strävan.
Det där är ju otroligt viktigt att, och jag förstår dem. Alltså när blir
framtiden, civilisationen, det som gör livet värt att leva som mest värdefullt, jo, det är ju i de tyngsta, värsta stunderna. Det är ju det som liksom visar skillnaden här liksom, mellan ett Ryssland där liksom ledare proklamerat och en massa lydiga apparater av realistskäl följer liksom våldet, penalismen, lydnaden, underordningen, och ukrainarna tvärtom med Zelensky från dag ett har pratat om. Alltså de tar upp vapen för den dagen de kan lägga ner vapnen.
Mm.
För den dagen de kan bygga upp och leva riktiga liv igen. Och det är ju liksom, det är ju det som ryssarna vill förneka dem, därför att de förnekas det själva. Det är ju det med diktaturer. Alltså, de mördar varandra och därför vill de mörda andra. Det är det som gör dem till en säkerhetsrisk. Det är det som gör att det aldrig går att bygga en fred stabilt med diktaturer. För de är ständigt i krig med sin egen befolkning.
Mm.
Och det där är, nu har jag har faktiskt precis läst Gunnar Hökmarks utökade bok om måndagsrörelsen. Och det är han som påpekar det. Och jag gillar ju verkligen Gunnar för liksom måndagsrörelsen och sådär. Men jag har ju någon gång, liksom mer än en gång ironiserat över, jag ska jag veta om när jag befinnade Baltikum. Men det finns ju en insats här som verkligen är värd respekt. Och när han berättar den historien, framförallt kapitlen om måndagsrörelsen 30 år tillbaka. Mm.
Och de som inte, våra lyssnare som inte var med då, så kan man ju påminna om att det var ju för Baltikums frihet som Gunnar och med vänner höll ut varje måndag och höll ögonen på den sovjetiska terror.
Då kunde man inte göra så mycket annat, därför att de var inte ett... De var ju ockuperade, så de hade inga vapen att slå tillbaka, så allt som fanns var ord och uppmärksamhet och just vi ser er, och det enorma arbete som gjorts, det förtjänar det. Det är också rätt spännande, alltså hur det var ju inte på något sätt givet att det skulle utvecklas som det blev, och det är väldigt bra berättat hur osäkert det var, hur många det vi idag drar ut räta linjer i historien var ju liksom ett antal vägskäl där människor valde rätt istället för fel.
Verkligen, jag menar, jag har skrivit en annan bok som inte har kommit än, men det om Slovakien, där Vladimir Mečiar var ju så här halvdiktator i början. Va? Det var länder som stod och valde. Ska det bli som Vitryssland eller ska det bli som väst? Va? Mm. Den här identitetsgrejen, det var inte alls självklart att alla skulle bli. Utan, så att, som du säger, Mattias, att det är så lätt i efterhand att säga att ja, det är klart att alla skulle bli liberala demokratier med marknadsekonomi och sådär. Sen har vi sett att det blev ett saker. Men jag menar... Jag vill säga det här med Gunnar. Alltså, jag har jobbat med Gunnar i 10 år, så jag är lite biased, men jag tycker att han är Sveriges mest underskattade politiker.
Ja, jo, nej, men det finns det. Och det måste, alltså, just det här ser Karim Amer, bloggare i Egypten som sattes i fängelse i 4 år. Och det är ju liksom den här, en del av det här tröstlösa i diktaturen. Liksom. De bara bryter ner folk och det är svårt att engagera sig. Vår vän Jonas Virdalm gjorde ju det. Liksom. Han satt i fängelse 1 år och 2 år. Första åren demonstrerade folk. Andra året var det...
Karim alltså satt i fängelse, inte
Jonas. Ja, nej. men jag såg till att också här i Stockholm så fanns det några som protesterade utanför Egyptens ambassad också 2 eller 3. Jag tror vi drog ihop 5 personer. Och han bara, vem kan prata? Självklart kommer jag, säger Fredrik Malm.
Mm.
Ja, jag ska inte, det är Gunnar och Fredrik som...
Ja, och det är ju liksom just den här värdet av att se och säga som det är, och att orka göra det varje gång. Så de förtjänar verkligen respekt.
Mm. Ja, veckans frihetshjältar, och det gäller för alla som lyssnar på detta. Är ni hemma i sommar i Stockholm. Jag antar att det i Malmö pågår det liknande, men det jag känner till mest är i Stockholm. De kör hela sommaren när jag frågar Gunnar, vad händer när folk tar semester? Så liksom, ryska våldtäktsmän tar inte semester, då kan inte vi göra det heller. Utan vi håller ut, gå dit. För det är liksom, dels så är det ett sätt att påminna sig själv om att man inte är galen. Att det finns folk som fortfarande är engagerade för frihet och rätt. Man är inte ensam i det hela. Men det är också gjort med ett märkligt hoppfullt och gott humör. Alltså med en stark representation också av Ukraina, från Ukraina och från ambassader och liknande. Gå dit i sommar om ni har möjligheten, varje måndag klockan 12.
Ja, ett litet annat litteraturtips också är antologin Under Ukrainas öppna himmel, röster ur ett krig, som kommit ut med då poeter, teaterfolk och annat från Ukraina, som ger röst åt landet, och väldigt intressant i synen på liksom hur liksom de ser på rysk litteratur. De är så jävla trötta på den. De liksom, allt är liksom moralisk gråzon och elände och sådär liksom. Och det är inte alls den ukrainska litteraturen. Den liksom lättvindigt driver med det här och liksom sådär. Så det finns en, alltså den kultur som Putin försöker radera ut och mörda finns här, och det finns väldigt mycket att ta av den som är liksom, alltså just det här, ja, men lite centraleuropeiska godmodigheten, den här liksom humorn och lättheten med vilken man hanterade den tunga diktaturen och korruptionen och allt det här liksom.
Det är väldigt viktigt att komma ihåg, västra Ukraina tillhör Österrike-Ungern. Det finns ju den här fantastiska boken East West Street som handlar om de här två juristerna som efter andra världskriget slogs om att etablera juridiska begrepp kring förintelsen. Det var det en som hade folkmord, andra hade brott mot mänskligheten. Bägge var judar som var utbildade i Wien, men bägge var ursprungligen från Lviv. Lemberg, som liksom var ju en central del i det österrikiska, ungerska, centraleuropeiska arvet, det som vi som växte upp under kalla kriget inte trodde fanns på något sätt. Va? Mm.
Och som är, när man åker dit, som en centraleuropeisk så här, ja, habsburgsk böhmisk ja, stad, alltså otroligt vacker och otroligt europeisk. Mm.
Så den delen av Ukraina finns ju också, som inte då liksom så, ska man säga. Det är väl annorlunda i Donbass, antar jag.
Ja. Men det ska vi också påminna om, som vi brukar påminna om, att kulturella identiteter och nationella identiteter är otroligt flytande. Verkligen. Och skapas och omskapas hela tiden. Yes. Och den stora insats som Putin har gjort nu är ju att han har ju skapat en ny ukrainsk identitet.
Exakt.
Som egentligen alla betraktade som omöjligt för bara ett par år sedan.
Så kontraproduktivt. Tänk liksom att med aggression få precis motsatt mot vad man tror liksom. Har ingen som kan tänka runt omkring sig.
Och ska stoppa NATOs expansion och leder till att Finland och Sverige kommer med.
Ja. Åh, herregud.
Ja, det kan han ha.
Ja.
Ja, 4-17. Vad heter antologin igen, Mattias? Påminn.
Under Ukrainas öppna himmel.
Yes. Och måndagar klockan 12 är alltså på Norrmalms torg i Stockholm. Det kanske är.
Kommer ni nästa måndag?
Såklart vi gör. Ja, apropå boktips, ska vi tala lite om den senaste boken du har gett ut nu, Fredrik. Vilken är i ordningen? Du är så himla produktiv.
Den 14:e.
Den 14:e.
Mm.
Bra jobbat.
Tack. Nej, men den heter Från Casablanca till orten.
Och från att ha varit postkolonialismens största motståndare i norra Europa så kommer det här ut som postkolonial uttolkare. Ja. Intressant.
Jo, men jag sa så här liksom, att om låt oss, det är ju en ideologi, det är ju en ism som är liksom väldigt ideologiskt präglad och som är i vänster liksom i sin hela grundansats. Men jag menar liksom att om man tar bort det aktivistiska och ideologiska och liksom bara tänker och använder deras begrepp, så kan man få verktyg för att förstå både litteratur och människor och samhällen.
Och vad är postkolonialism? Vilka är de och vad är deras begrepp? Om vi bara tar det hastigt.
Ja, men alltså, det kan man inte bara sammanfatta sådär. Men jag har liksom använt några begrepp ett som är från botaniken. Hjälp mig nu, vad är det jag säger? Vad är det jag använder för begrepp? Det heter, om man blandar ympning. Saker. Nej, utan ja, men inte ympning.
Hybridning.
Hybriditet, tack. Hybriditet. Och som är som av den indisk-brittiske oläslige vänsterteoretiken Homi Bhabha. Men det är väldigt intressant, hur är det att tillhöra två kulturer? Hur navigerar man som dubbel? Hur ska man göra när man känner att man tillhör liksom, man är ja, men, både iraker och svensk och blandningens möjligheter och så vidare. Och där, ja, det skriver jag mest om, skulle man
kan säga. Du förklara varför det har blivit vänster? För det är ju en väldigt klassisk liberal kosmopolitisk idé att vi är alla en blandning av olika identiteter och alla ja, samhällen
är det också. Det är för att jag har ju skalat bort det aktivistiska vänster.
Jo, men varför blev det vänster från början? Alltså det är någon slags reaktion mot västerlandet som sådan.
Ja, det är inte så konstigt. Jag menar, så här, kolonialismen var ju ett väst, liksom, den europeiska kolonialismen var ju ett västerländskt projekt. Och då var det ju liksom vänster att vara emot det. Lenin skrev en bok som handlade om imperialismen. Så liksom,
och sen tog han över alla grannstater och underkuvade alla befolkningar.
Ja. Men vet du, de kunde vara antiimperialistiskt. Det var liksom att lura i resten av världen det. Det var ju så ironiskt. Man,
liksom. Det är ju en av sakerna som irriterar ukrainarna mest. Liksom. Var finns imperialismanalysen mot Ryssland?
Ja.
Men det är väl det där att de tog över 25 olika befolkningar som fanns i närheten. Och bara för att det inte var på andra sidan jordklotet och någon ö långt bort så betraktas det inte som kolonialism och imperialism. Vilket är
fast det är lika långt. Nej, inte det som inte är avståndet. Det är snarare att det inte var över havet. Därför att från Vladivostok till Moskva är lika långt som mellan Washington och London.
Så det är bara för att ryssarna hade en dålig flotta?
Det gigantiska Sibirien, expansionen i Sibirien var exakt likadan som expansionen var i den amerikanska västern, som jag skriver om i Den svarte mannens börda. Man började med, liksom, med skinnjägare, fältsjägare, och sen kom armén och satte upp fort, och sen utrotade man ursprungsbefolkningen. Eller subdued, vad heter det, lade den under sig. Underkuvade, tack ja. Mm. Så att den expansionen var samtida och väldigt lik den amerikanska expansionen västerut.
Mm. Nej, så ja, det kan vi konstatera att det är en felaktig imperialismanalys, att det är någon slags västerländsk liberal idé. Ja. Och det har du ju skrivit en bok om.
Ja.
Den svarte mannens börda.
Just det.
Som verkligen rekommenderas till läsning. Otroligt väl. Viktig bok.
Men så att den här gången sa jag liksom att låt oss ge postkolonialismen en chans och skriva om den nordafrikanska skönlitteraturen och dess relevans för svensk samhällsdebatt med hjälp av postkoloniala begrepp som då hybriditet och tredje rummet och sådana saker.
Men gå in på dem lite grann.
Jo, men
var det någonting som verkligen stack ut och överraskade dig sån här liksom att det här hade jag inte tänkt på?
Jo, men alltså, det som överraskade mig, vad jag gjorde först var att jag satte upp de 50 viktigaste franskspråkiga romanerna från Maghreb, alltså Tunisien, Marocko och Algeriet, och så läste jag dem. Och det som slog mig mest, det var ju dess relevans för svensk debatt. Liksom, det finns tre författare då som grundade, den här litteraturen kom till på 50-talet när man började, de här alltså, araberna eller berberna, eller de kallar dem för infödingarna i fransk kolonial kontext, jag sätter det kring citationstecken, indigène. Vissa av dem fick gå i skola och fick då en fransk bildning. De blev då franskspråkiga och de började skriva fransk litteratur. Och det finns tre författare från Algeriet, Marocko och Tunisien som skriver varsin grundarroman i mitten på 50-talet. Och när jag läste dem så insåg jag liksom att men det här är precis samma sak som svensk integrationsdebatt ser ut. Va? Jag liksom märkte liksom att precis som det tror jag Hanif Bali, Kurdo Baxi och Athena Farrokhzad som alla tre har rötter i Mellanöstern och de har ju var sin roll. Va? Man kan säga liksom att en är då mer västländsk och kritisk mot islam än vad liksom standardvästlänningen är. Det är Hanif Bali då, liksom invandringskritisk och liksom kulturkrigare och sådär ur ett liksom västländskt perspektiv. Och så har vi då Kurdo Baxi som är liksom minoritet i minoritet. Det vill säga hans ursprung som kurd från Turkiet liksom spelar roll för hans aktivism och sådär och hans identitet här. Och så har vi då Athena Farrokhzad som kanske hon kanske inte är muslim men hon liksom de blir antingen hon hänger mycket med de här människorna muslimska rättighetskommittén och sådär va. Så de rör sig i de kretsarna och liksom blir då kommunist eller vänster eller och blir då kritisk till västerlandet. Och det roliga är att det finns då de här tre författarna, Albert Memmi som är Tunisien, han är då jude från Tunis och är precis som Kurdo Baxi. Kateb Yassin som då är liksom blev som levde ja, skrev då på 50-talet, han är precis som Athena Farrokhzad, alltså väldigt antikolonial, antiväst, blev liksom kommunist och så vidare. Medans Driss Shraibi, marokkanen, är som Hanif Bali. Han bad liksom det muslimska arabiska samhället far åt helvete, bokstavligen liksom sista scenen i sin roman så sitter han sitter på ett flygplan till Paris, ska aldrig åka tillbaka så bara säger jag pissar på er i huvudet, hoppas att mina droppar urin bara träffar på alla de jag hatar och sådär. Så det är verkligen...
Ja, det låter lite Hanif Bali.
Ja, precis.
Jag tänkte känslan när man lämnade småstaden man växte upp.
Ja, men så är det är samma känsla. Men det var, för mig var det så här, det var liksom en sån ögonöppnare att inse liksom att, men herregud, det här är precis samma debatt vi fortfarande har i Sverige. Mm. Och att liksom de här ställningstagarna i det här identitetsmötet är liksom så lika. Och det var då jag liksom fick idén om att så här, jag kanske borde skriva en bok om det här. Det är ju faktiskt relevant även för oss.
För att det är just samma typ av erfarenheter och det finns olika sätt att tolka och använda det som återkommer.
Just det, men min poäng är snarare så här att ja, men en kontextuell viktig informationspunkt är ju så här att i Sverige så är ju det här mötet mellan arabisk-muslimska och det västerländska ganska nytt. Visst, vi har haft som så här, vi har haft turkar och bosnier och så här, men det här med att hundratusentals muslimska araber lever i Sverige är någonting nytt. Och det är lite så här lite yrvakna och lite upp och så här, wow. Så det mötet är liksom är nytt för oss. Men i en fransk och nordafrikansk kontext så har det västerländska och det arabisk-muslimska varit i kontakt. Alltså, Frankrike invaderade Algeriet 1830. Algeriet var en integrerad del i Frankrike. Så de här två kulturerna har levt bredvid varandra och nötts mot varandra under mycket lång tid. Och de har diskuterat allt det här som liksom, det som, om man ska säga Mohammed eller Ahmed eller Fatima med irakisk eller syrisk bakgrund i en förort runt Stockholm. Det identitetsdilemmat och den kulturklash de upplever i sig själva har liksom arabiska författare skrivit om jättemycket, men i en nordafrikansk fransk kontext. Och det var därför vill jag liksom dra hem den här berättelsen till en svensk publik och säga hallå, det finns folk som har tänkt på det här jättemycket, men eftersom inte vi lever i den franskspråkiga tillhör den frankofona världen så har liksom mycket av den här litteraturen gått oss förbi på något sätt. Några av författarna uppmärksammas i Sverige ibland och så, men det är liksom inte hushållsnamn för de flesta de här författarna.
Nej, för mig så är det ju också som en liksom, Reader's Digest i modern fransk nordafrikansk litteratur. För det är så långt jag har kommit i alla fall så är det liksom det är helt nya namn, helt ny litteratur, helt nya böcker.
Men icke desto mindre så är de är ju inte helt, alltså Leila Slimani har ju fått Goncourt-priset, flera av dem har ju varit, Tara Benjeloun och Assia Jebbar har ju varit Nobelprisnominerade och så här. Så det här är ju liksom, flera av dem är ju världsförfattare, Yasmina Khadra så har ju sålt 60 miljoner böcker runt om i världen. Kamel Daoud blev ju världskändis. Han liksom skrev kolumner i New York Times liksom, för att han skrev om Albert Camus Främlingen från den döda arabens perspektiv.
Jag vet, den har till och med jag hört talas om, även om jag inte har läst den.
Jag vet att det handlar om min obildning där. Du, förresten, varför inte Albert Camus med? Han är ju född i Algeriet, eller hur?
Han... Jag har inte tagit med några författare som betraktar sig själva som fransmän eller som är europeiska. Däremot har jag tagit med några författare som är
fransmän. Attans är ju den enda av dem jag hade läst.
precis. Nej, men jag har tagit med några av dem som jag har liksom, bor i Frankrike och är franska författare, men med nordafrikanskt ursprung. Mm. Men en av anledningarna också att jag vill skriva det här, det är också att jag är gift med en marockanska, så det ska man ju inte sticka under stol med. Att det är också en, för jag använder ju mycket i boken också mina egna erfarenheter som ingång till de här sakerna. Så att,
Men det är ju just det som, alltså du kommer ju fram till en förståelse för att man landar i väldigt olika slutsatser. Att, det är inte så att vi har löst den här frågan på det svenska sättet, det vill säga med en konsensus som alla håller med om.
Nej.
Utan tvärtom så är vi lika oförsonligt oense idag som man var på 1950-talet om det goda eller dåliga med och möjliga med dubbla identiteter och nation och religion och sådär liksom. Varför kommer vi inte framåt?
Det finns liksom inget svar till detta, men jag menar, ett av målen med boken för mig är ju att beskriva att det går att ha fler än en identitet. Det går att vara dubbel. Vi har ju så många olika identiteter alltid, men den här, och liksom slå ett slag för hybriditetens möjligheter. Och där tyckte jag det var jätteintressant. För jag nämnde han Homo Bhabha tidigare, han som är teoretiker kring hybriditet. Han har också myntat begreppet third space, som man kallar för tiers space, eller tredje rummet. Som är en neutral plats, låt oss säga då man liksom är Sverige och Irak, en plats som varken är Sverige eller Irak. Och när jag kom på det så visade sig att, och när jag läst om den här teorin så insåg jag liksom att i 4 eller 5 av böckerna så är det just ett tredje rum som huvudpersonen använder. För att det är så att teorin är så att man liksom, när man har tryck från den kultur man lever i eller den kultur som föräldrarna tillhör, då utsätts man för tryck hela tiden. Kompisarna säger du ska liksom vara sådär och sådär, och föräldrarna säger du ska klä dig så och så. Va? Och det trycket finns ju i en massa olika former. Också. Men det är jobbigt att vara under det här trycket, särskilt när man är ung, när man håller på att forma sin identitet. Om man då är på en neutral plats, en plats som inte är varken Sverige eller Irak, då är det mycket enklare att mejsla ut vem man är. För då hittar man någon slags lugn där det här trycket är försvunnet. Liksom det är vindstilla helt plötsligt. Då finns det ett antal romaner, bland annat då Assia Jebbars Les Nuits de Strasbourg, Nätterna i Strasbourg, där en marockansk forskare i 30-årsåldern har en kärleksaffär med en 20 år äldre fransman, François. Och det här är liksom 80-talet, så det är bara 20 år efter det kriget i Algeriet. Så är det marockanska, men algeriska. Ja. Och hon liksom, kan man älska med fienden? Vad gjorde François egentligen under Algerietkriget och sådär, va? Och sen då i Strasbourg, som är den symboliska gränsstaden där liamanska och romanska och har mötts liksom i tusentals, inte tusentals år, men 2000 år. Ja. Och så hittar de, då så är de på, de tillbringar 9 nätter på ett nytt hotellrum varje gång. Och de kallar hotellrummet för Alsagerie, så Alsace-Algérie. Så liksom det, där det är en neutral plats och där kan de liksom njuta av sin kärlek fritt utan att känna det här trycket. Det finns en berättelse om en pojkflickan heter boken. Och hon är då, har en fransk mamma, algerisk pappa där efter Algeriets självständighet. Hon har då dubbla problem, för hon är liksom homosexuell och är ju pojkflicka då. Hon har liksom osäker sexuell identitet och tycker det är jobbigt. Samtidigt som då hon är ju inte algeriska, för hon pratar ju inte arabiska. Men hon är inte fransyska, därför att Frankrike ligger liksom på andra sidan havet. Så hon är ingenting, eller hon säger, och det är jättejobbigt. Och så har hon bara varit då i Normandie och i Algeriet, och sen åker hon på semester till Rom en gång när hon är, kan hon vara 12 år eller sånt där, kommer inte ihåg exakt, 14 kanske. Och där kan hon bara vara sig själv. För där är det, hon är på en neutral plats. Det är ingen som frågar henne om hon är fransyska eller algeriska. För hon bara... och så håller det på, jag har 2 eller 3 exempel till hur det här tredje rummet. Så det är, liksom det,
är tredje rummet alltid en geografisk plats?
Ja.
Eller kan man...
Ja, men ja... Nej, jag tror inte det egentligen, men den har varit det i de här böckerna. Mm. Teoretiskt tror jag inte behöver vara det, utan... Men det, alltså
det är väl någonstans, det bara är hemmet hos några som flyttat in.
Jo, exakt, men det är ju den här...
För man tänker ju själv att när man kommer från en viss bakgrund och vissa föräldrar, och sen så har man en viss miljö där man är, men bara ett annat kompisgäng som inte är med i den skärningspunkten, eller den konflikten överhuvudtaget, så uppstår ju också en annan möjlighet
just
att bygga sig själv.
Just det. Men det finns då en kille med en Mehdi som är 10 år, som är från Vichran i Marocko, som får gå på sån här, och det här var efter Marockos självständighet, han går på sån här fransk elitskola liksom i Casablanca, och han får en enorm kulturkrock och tycker det är jobbigt, men han kan inte riktigt formulera det, han är bara 10 år. Och, men sen så får han börja tillbringa, för det är internatskola, så han får tillbringa helgerna hemma hos sin frankifierade släkt. Och då blir det liksom, och där är det det är någon slags mellanting då mellan hans by och Frankrike, vet jag liksom att ja, det är också en tredje rummet liksom, så ja, det tycker jag är intressant. Så att min bok är också så här, jag vet att det inte är så många så här förortskillar som kommer att läsa den, så som läser Zlatans bok, men jag menar, men jag menar, jag skulle gärna vilja att de att några läser detta, för det ska också vara en guide till integration för människor som kommer från den arabiska och muslimska världen och bor i Sverige.
För en av dina tydligaste svar är ju att växer du upp i Sverige så är du svensk.
Ja, det är en av huvudbudskapen. Det var så tydligt i litteraturen att de här, det finns ju då en berättelse om en kille som är sån här tuff ungdomskille i orten med algerisk bakgrund som flyttade till Frankrike när han kanske var i 7-årsåldern. Men så ska han åka ner till hans föräldrar mördas, så ska han åka till Algeriet och hans killgäng, de här tuffa killarna som då har algerisk bakgrund eller nordafrikansk bakgrund mest, de blir ju panikslagna. De bara, varför? De är ju korrupta, vad ska du göra där? Det är livsfarligt. Akta dig för snuten, de är korrupta. Och de här islamisterna, de kommer bränna dig som en jude. De pratar ju så. Och det visar sig att de är ju inte algerier. De är ju fransmän. Så det är också
men de har valt en utanförskapsidentitet i Frankrike.
Ja, så det är inte, och det väljer man inte bara själv. Det är också majoritetssamhället ibland åt dem. Va? Men jag menar, man ska inte... Om man är uppvuxen i Sverige, har svenska referensramar, har gått i svensk skola, så är du svensk även om du heter Mohammed och har föräldrar från den arabiska världen. Så du kommer inte, det är ungefär, alltså Zlatan pratar ju bättre svenska än han pratar bosniska eller kroatiska. Jag menar, jag har hört honom prata det och jag pratar om språken och det, han heter ju inte orden liksom. Zlatan är svensk, och det är de här killarna också, tjejerna som är uppvuxna i förorten. Det är för att de är uppvuxna i Sverige. Det är bara det att de och majoritetssamhället ska inse att de är svenskar.
Och vi svenskar blir inte engelsmän för en vecka.
Nej, precis. Så det är också en av budskapen i boken.
Men då finns det ju också, som du skriver om, också en skillnad mellan den här litteraturen och erfarenheten i Sverige nu. Nämligen när Frankrike var kolonialmakten. Ja. Det var en väldigt tydlig underordning. Man kommit dit, erövrat, underkuvat och visat på alla sätt att de är underlägsna och där för att lyda. Medan de araber som kommer till Sverige exempelvis har sökt sig hit, eller deras föräldrar har sökt sig hit för att skapa ett bättre liv.
Mm.
Det borde ju ge bättre förutsättningar för en smidigare integration. Eller vad, och hur läser du litteraturen utifrån det?
Ja, men samtidigt så är det ju så att kulturskillnaderna, jag lyssnade en gång på någon fransk kulturradio och så var de och pratade om någonting och så sa de att ja, vi måste ju erkänna, för det handlar om Europa och sådär va, vi måste ju erkänna att vi har ibland mer gemensamt med den norra delen av Medelhavet än vad vi har av Norden. Och jag bara, ja, sa jag till dem. Alltså jag håller med fransmän liksom. Det har ju funnits liksom, Medelhavet har ju på många sätt varit ett innanhav, jag menar framåt. De har ju rört sig upp med de där kusterna i tusentals år. Det är lika långt mellan Spanien och Gibraltar och Marocko som mellan Malmö och Köpenhamn. Jag menar, det här är inte främmande regioner för varandra. Så att de kulturella skillnaderna är ju mycket större mellan Sverige och Syrien och Sverige och Irak än vad de är mellan Frankrike och Algeriet och Marocko. Det är det första. Det andra är liksom att det skapar en annan etik och logik i migrationen. Det är liksom, det är inte, Frankrike hämtade ju arbetskraftsinvandrare från de här länderna medan Algeriet fortfarande var en del av Frankrike. Vi har ju inte liksom, vi har varken invaderat eller koloniserat Irak eller hämtat hit massa migranter. Så att det finns ju, alltså parallellen haltar ju på många olika sätt därför att likheterna är så, skillnaden är så stora mellan liksom Frankrike och Sverige och Marocko och Irak. Icke desto mindre så handlar det om omfattande kontakter mellan den arabisk-muslimska världen och den västerländska, för både Frankrike och Sverige är västeuropeiska liberala demokratier som har ett upplösningsarv.
En sak jag tänker på är, jag menar, du hade kunnat sätta rubriken integrationens problem. Eller till och med integrationens olösta gåta på det här. Liksom. Därför att det handlar om, kapitel efter kapitel tar upp oerhörda svårigheter, även de som är positiva, måste för att artikulera den positiva versionen förhålla sig till rasism, utanförskap, dubbelhet, en känsla av att inte höra hemma någonstans. Vi har ju i många andra sammanhang beskrivit migration väldigt positivt. Här ges en mycket mer komplex bild av just att landsättas i ett annat land och vad det gör med människors identitet, inklusive de barn som sen föds i det nya landet. Vad säger du om det? Att, har vi haft en för positiv syn och det här är en komplettering? Eller tycker du att de också visar på möjligheterna?
Alltså, jag vill skilja på migration och integration. Det är två olika saker. Att migration har positiva effekter, ja, Johan.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag skrev ju en bok om det, men jag menar, det står jag fast vid. Men det är klart att integrationsproblemen, att det finns sådana, det är inte så konstigt. Men den här boken handlar ju mycket mer om integrationen in i människor, inte på samhällsnivå, utan det handlar liksom om hur är det att vara dubbel, eller vad ska man ha, vad har man för kvinnosyn eller sådär, va? Så att så tycker jag det är väldigt intressant också med de här skillnader. Jag har ju läst 5 böcker som skildrar terrorism och hur terrorister blir till och va, hur de tänker och sådär, va? Särskilt Yasmina Khadra som har skrivit fantastiska böcker om detta. Nej, men jag har inte, det här är liksom inget, boken är ju inte politisk på det sättet, det är inte ett debattinlägg, utan det är snarare dels en introduktion till nordafrikansk skönlitteratur, men också en guide till integration. Jag vill göra både och med boken, men att människor har identitära problem, det har väl, men du och jag har väl olika relationer till Blekinge för jävligt.
Ja. Alltså, jo, det finns ju mycket. Jag menar, den industriella revolutionen går också att argumentera för ekonomiskt, men det är klart att de var oerhört traumatisk för väldigt många människor, vilket också beskrivits i litteratur och tagit sig uttryck i politisk extremism och allt möjligt. Så alla former av omdaningar eller liksom den trista stagnationen i att inget händer har ju också. Så integrationen är ju ett av många sådana problem där vi liksom måste ompröva och fundera över vår identitet. Det är lite grann att vara en del av att vara människa. Men,
just det.
Men jag är lite djävulens advokat.
Ja, jag förstår.
Men det måste ju ändå finnas, även om det handlar om en integration inom var och en av oss, så måste det ju finnas vissa slutsatser som man också kan dra i makrovärlden. Och en av dem måste ju vara, utifrån vad jag har läst, utifrån vad jag hör, att den värsta fienden som finns mot en fungerande integration är de som vill tvinga oss att välja mellan olika identiteter.
Ja.
Att det finns bara att du är arabisk muslim från Marocko.
Ja.
Eller du är bara svensk som på det här sättet.
Mm.
Därför att då finns det inte möjligheten att vare sig till tredje rum eller att utverka sin egen balans mellan de här olika.
Nej, de som vill förneka människor möjligheten att ha multipla identiteter gör ju integrationen en otjänst. För jag tror att ganska många av dem som tvingas in kommer att välja en icke-svensk identitet i så fall. Om man tror både och, va? Nej, men jag tycker att det här är, som sagt, det är inte en politisk bok på det sättet. Jag liksom, de slutsatserna jag drar är så här: vi ska sluta förnedra människor. Ja, förnedra är dåligt. Ta inte från människor deras värdighet. Det kanske är övergripande liksom grejen. Värdigheten är liksom att, jag skriver någonstans att det här med alla människors lika värde har blivit en kliché. Om alla människors lika värdighet är fan ta mig ingen kliché. Och jag visar mig att det är liksom förnekande av värdighet i människor som skapar resentiment, som skapar terrorister och sådär. Det finns flera fina skildringar liksom i litteraturen som visar liksom att nej, men det var en kille som inte fick vara med på ett projekt. Han var en sån här projektledare i IT. Så jobbade han åt Dassault som är motsvarigheten till Saab. Han var konsult åt Dassault. Så hade han vunnit det här projektet, så fick inte han vara med i det, fast det var han som hade lett hela projektet. För han hette Mohammed. Det slutade med att han anslutade sig till vad heter det? IS, Daesh,
Islamiska staten. Ja. Förlåt, var detta ett litteraturexempel? Eller?
Ja. Det är en av skildringarna av hur terrorister blir till. Liksom. Så jag menar,
kan du inte ge, för du ger väldigt många målande beskrivningar i litteraturen på just hur den här ganska subtila underordningen och förmjukelsen går till. Ja. Jag tror att det var nyttigt för mig att läsa, för att jag kan tycka, vadå? Bit ihop och bara kör vidare. Men hur, som visar hur kränkande det kan vara, hur svårt det då kan bli att skapa den här dubbla identiteten.
Ja, men det finns ju flera exempel som jag tar upp, som både i en kolonial kontext och i en postkolonial kontext. Men det är de starkaste skillningarna, tycker jag, är när liksom den här då, en marokkan som är gift med en fransyska som bor liksom på en bondgård och som har varit med och befriat Alsace i den franska armén som officer, och som pratar flytande franska och som har en egen gård. Han ska då för sin kristna hustru och de kristna barnen köpa en tomte direkt in i stan i Meknes på den marokkanska staden. Och så är han smutsig och så här, så kommer han in dit och så bara går in i affären och folk bara, de här borgerliga fransiskorna bara ser snett på dem och bara, vad vill du, Mohammed? Va? Kan du franska eller? Och så här, va? Och den liksom strukturella rasismen då, som att han har inte någonting där att göra, han är muslim, han är brun, han är fattig, han är smutsig, han är från landet, han ska inte egentligen vara i den här västländska butiken.
Och han heter förmodligen inte Mohammed, utan det är bara tilltals.
Ja, de säger alltid Mohammed eller Fatima, som var liksom, det var liksom såhär nigger. Men alltså han som har liksom befriat deras land som officer, som liksom var inte jätterik, men jag menar, det fanns ingen anledning att behandla dem så. Och det här var liksom, eller så här, flera sådana, det finns två araber i klassen, och så får det här är det franska Algeriet, så är det en av de här araberna då har inte gjort sin hemläxa. Varför har du inte gjort hemläxan? Och då säger en av de europeiska klasskamraterna, för att araber är lata, monsieur. Och så börjar hela klassen skratta. Och det är klart, det här är små subtila saker, men lever ju det här hela tiden. Jonas då, som han hette, som bara...
Precis, att snacka om att inskärpa en identitet. Att, jag menar, om det hade varit en annan som inte gjort läxan, så varför? Ja, för att han är lat, han är en slarver. Precis. Men du gör det inte för att du är arab.
Men det är klart att det franska Nordafrika var rasistiskt på 40-talet. Men det här fortsätter ju sen liksom i Frankrike sen, när de bor där som invandrare. Och det finns en berättelse om en kvinna som de duar dem när de är hos läkaren. De talar nedlåtande på kommunkontoret långsamt och så här. De behandlar inte dem som likvärdiga de andra medborgarna.
Och det här att dua i den epoken
det är inte att vara du och bror.
Nej, det är tvärtom. Det gör man bara till barn också. Alltså, det gör att förneka den här människan samma värdighet. Men det finns också en annan berättelse i en bok som är väldigt, väldigt bra, tycker jag, som är när man väljer självvalt en identitet som är att stänga sig ute. Det är en kille som är taxichaufför, och han är väl inte, jag menar, han är ju född i Frankrike och uppvuxen där, men han har ju då arabisk bakgrund, och så kör han en kund till en bar, och så tänker han så här, varför skulle jag aldrig kunna gå dit? En cola kostar 5 euro. Men jag skulle aldrig få för mig att gå dit. Det är inte för oss. Liksom. Det finns ett självvalt utanförskap också som är liksom destruktivt. Som också var intressant, tyckte jag. Och det här är ju så kul när man läser skönlitteratur. För man lär sig så mycket om människor och samhälle. Jag tycker att liksom, litteraturen ofta är underskattad när det gäller liksom att lära människan om människan.
Ja, det där är ju en av poängerna med en av mina favoritförfattare, Elif Shafak. Turkiskt påbrå bland mycket annat, väldigt olika. Och hon skildrar ju då liksom väldigt, hon kan skildra väldigt traditionella, religiösa, vidskepliga, lite övernaturliga karaktärer, men också liksom västtillvända och sådär, och låter gärna dem krocka dyka i liksom samma, ofta i Istanbul då, liksom där allt finns, där du kan ha den här, det är en moské och sen är det en porrbutik liksom, vägg i vägg liksom. Och då är det ju liksom, alltså hon har en väldigt gladlynt komisk illustration av det här. I dina böcker känns det mer som tungsinne, men det är väl, fransmän är väl väldigt glada i tungsinne, eller hur?
De är inte fransmän, de blir
väldigt arga. De är franskspråkiga.
Ja, det finns bara en.
Och det finns något i den kulturen. Det finns en dysterhet i den kulturen som jag tycker vi märker också här. Det är en komisk bok.
Ja, ja, en av 50 var en komisk bok. Och han bor i Holland.
Men Fredrik, om du ska rekommendera oss som inte har läst den här litteraturen, om vi ska ta en Leila bok Stibali och hitta in och inte känna att nu har vi blivit lurade av Fredrik Segerfeldt, vad är det här för strunt? Vilken är det?
Ja, men alltså Leila Slimanis De andras land har liksom fått hyllat världen över. Hon vann Goncourt-priset för hon var så här: jag vill inte bli en magrebinsk författare. Så hon skrev två franska romaner som uttaget inte tar upp det här temat, som hon då fick liksom Frankrikes finaste litterära pris, Goncourt-priset, för en av dem. Men sen skrev hon då, hon skrev en trilogi som handlar om Marockos historia, som finns på svenska, som heter, och den har kommit ut, den första delen har kommit ut på svenska, och det finns två delar på franska, den heter De andras land, Le pays des autres, kom på Natur och kultur, och det är en av de bästa böckerna jag läst, och det är fantastisk litteratur. För det är inte så här, fransk litteratur, franskspråk litteratur kan ju bli litterär, så gör att det blir tråkigt och jobbigt att läsa. Men hon är en sån, hon berättar saker och är ju litterär, men det är inte svårläst, men det är liksom lättläst, och det är en fantastisk saga. Ja, så säger man inte på svenska, man säger, ja men saga på engelska. Saga. Men liksom en episk berättelse om liksom en familj som då, men då han nämnde om, han killen i tomtedräkten. Det är det börjar då liksom, slutet på 40-talet om med en marockansk man som etablerar sig med en algeriska på den marockanska landsbygden, och sen får de två barn och så har de en gård där, och hur de upplever, för deras gård är också ett tredje rum, för där får de vara i fred och göra sin egen lilla hybriditetskultur. Ja, det är helt enkelt en fantastisk beskrivning, både av liksom identitetsproblem, och det här är bara vackra, för att deras dotter Aisha är den som är huvudpersonen. Det är ju egentligen Leila Slimanis mamma, mamma. Hon brottas med sin identitet och sådär. Och då säger pappan, han ympar en apelsingren på ett citronträd. Och så säger han till henne, det här trädet är ditt och du får kalla det vad du vill. Hon kallar det för citron och orange, alltså orange, apelsin. Men frukten som den här grenen producerar är oätlig. Och det vågar inte pappan säga till sin dotter. För det skulle innebära att hon är en misslyckad person som blandning. Du kan inte vara en människa som både europeisk och arabisk. Och så har hon lite psykiska problem. Och så de kallar det till skolan, föräldrarna. Och tänker, vad fan har hon hittat på nu? Vad, nu blir det skit. Så visar det sig att hon är så smart, de vill bara fråga om föräldrarna är okej med att hon hoppar över en klass. Och då bara, wow. Så hela Slimanis roman, hon har ju flera ärenden med romanen, men en av romanerna är liksom hybriditetens, blandningens möjligheter. Så att den här är liksom, det är en vacker kärlekssaga, många intressanta karaktärer, och sen så finns det en andra del som snart kommer på svenska som handlar liksom om 70-talet och 60-talet, de här, det som kallas för les années de plomb, blyåren, när Hassan den andra var en hård diktator och så här. Så Jimi Hendrix var där och spelade, det var massa roliga saker, en massa hippies som var i Essaouira, det finns mycket. Så de böckerna tycker jag man ska läsa. Sen ska man läsa Yasmina Khadras böcker som också är lätt tillgängliga och väldigt vackra.
Citransen är ätlig.
Man får ju just det, och det är ju en av dina poänger, de här liksom, ett annat perspektiv. Alltså det är ju det med lite, det är inte bara människorna utan också liksom historien, västerlandet, har du kolonialiserats av västerlandet så har du inte samma syn på västerlandet som om du har vuxit upp i det.
Nej.
Av väldigt goda skäl.
Ja.
Men också liksom historien och sånt där. Liksom, att, och där har du ju också poänger.
Och där är det en väldigt intressant glidning som är de som skrev på 50-talet, många av dem var ju ganska bittra och aggressiva för de hade upplevt våldet och förtrycket och sådär, va? Medan Kamel Doud, som är lika gammal som jag, han är alltså för 1970, han säger, alltså han retar sig på att den algeriska offentligheten och regeringen använder kolonialismen för att, för det är samma parti som vann inbördeskriget, för att motivera sitt eget förtryck. Och han säger bara, de använder liksom kolonialismen och imperialismen på ett sätt som inte är motiverat. Det let bygones be bygones. Och, så han är väldigt kontroversiell, men är också en av arabvärldens största intellektuella. Men så det är väldigt intressant hur han liksom, den nya generationen då författare har mycket mer avslappnat förhållande till det franska språket och det franska och sådär. Men han är också, för han har ju också så här, alltså dödshotad, ungefär som Salman Rushdie och så. Liksom för att han inte är muslim och islamist och sådär.
Jo, men det är väl också en av många poänger som kommer fram här, att det, apropå den här föreställningen, är du därifrån så har du de här värderingarna och ja. De sitter stenhårt. Att, det är väldigt många som ger röst åt helt andra värderingar.
Verkligen, det finns ingen av dem som jag har läst är ju liksom islamister.
De har väl svårt att skriva.
Ja, jag vet. Men det är ganska intressant. Det är två algeriska författare då som är väldigt olika varandra. Boalem Sansal och Yasmina Khadra. Men för de har ju upplevt, vi tycker knappt om det här inbördeskriget som var. Det var ju en av de blodigaste sakerna som hände i liksom vårt närområde på 90-talet. Med liksom hundratusentals människor som dödades.
FIS-rörelsen.
Precis, och GIA. GIA, Group Islamic Army och Front Islamic du Salut. Nej, men det var ju oerhört, och det militärregimen. Men då han, Yasmina Khadra, han var ju officer. Alltså, han började ju officerskolan, han var 10 år. Och så slutade han, han var 40 något. Så han liksom 30 år i armén, och nu är han regionens största skönhet, Rafat, det är väldigt intressant. Så han har en helt annan uppfattning om det här. Men han är då ändå troende muslim. Så han är troende muslim och har med våld bekämpat de här terroristerna liksom som for a living. Han brukar berätta att han har liksom massor av kamrater som har dödats av de här islamisterna. Så han har väldigt stark trovärdighet när det handlar om att kriga mot eller bekämpa islamister. Men ens Boalem Sansal, som liksom är, han är så kritisk mot islamister att han omhuldas av den franska extremhögern, vilket gör att jag är inte alltid helt bekväm sådär, va? Men det är inte hans fel att han omhuldas. Han säger att jag är inte islamofob, jag är islamistofob. Och ja, det är också. Men fan, ja, inte det.
Samma här.
Så att det är väldigt intressant att se hur de samspelar också som författare. Jag har ägnat många, många hundratals timmar åt att också lyssna på saker och hur de debatterar med varandra. Och så där, va? Så det är väldigt spännande att se vilka roller man intar som intellektuell i den här världen. Och att man kan ha så olika synpunkter fast man har upplevt samma sak.
En sak jag funderar på, i stort sett alla som tar upp det är oerhört frustrerade över kvinnoförtrycket.
Ja.
Kan det ha med språkvalet att göra, att det liksom speglar ett visst segment av samhället? För samtidigt är det här kvinnoförtrycket så oerhört dominerande. Hur kommer sig den dubbelheten?
Jag funderar på nu, för jag skriver i boken dels om att det franska språket är ju inte alltid en västerländsk markör utan också en klassmarkör. det finns ju då arabiskspråkiga författare också, men problemet med den arabiska är att den skriftliga arabiskan, det är ungefär som latin och italienska, det är två olika språk. Alltså det de pratar på gatan kan man inte skriva litteratur om, utan liksom det är ett främmande språk. Ja, det är väl så liksom att kanske finns någon av dem som tycker att det är okej, men ja, alla är ju rasande helt enkelt. Det är så många beskrivningar av så fruktansvärda saker. Alltså bland annat då Tara Benjelloun som har skrivit två berömda romaner, han också vann Goncourt-priset. Han är en av de då som har liksom spekulerats i kring Nobelpriset, men han han skriver om en marockansk man som har 6 eller 7 döttrar som måste få en man, en pojke, och så får han ett barn till, och så säger han, ja men det här barnet är en pojke vare sig det är det eller inte, så tvingar han
väldigt sin... queer.
Ja, exakt.
Så här tvångsqueer.
Verkligen så han tvingar sin dotter att växa upp som pojke, va. Och det är... och sen så ja, och sen i uppföljningsromanen så blir hen befriad från det här oket, men det är inte mycket bättre det. Ja, nej, så jag vet inte, men jag tror att det här är ju ett tema, och det finns ju en fantastisk roman som inte ens har någon författare, för det är en sex, en erotisk roman som heter Nejma, som då liksom betyder stjärna på arabiska, men också symboliserar den nordafrikanska kvinnan, och det är också titeln på Katia Biasins stora roman som är den grunda romanen. Så det finns så många blinkar in här, men det är liksom en erotisk roman som beskriver det här på olika sätt, liksom sexlivet. Nej, men det här är ju, alltså, Leila Slimani som nämnde tidigare har också skrivit en debattbok i frågan, Sex i mensonge och Marocko, sex och lögner i Marocko. Och det här är ju någonting som den här världen måste come to terms med, för att det är ju rörande och sjukt i huvudet, jag menar, vad ska man säga?
Det är en övergreppskultur där män gifter sig med minderåriga flickor. De hinner precis bli könsmogna och ha mens, och då gifts de bort.
Ja, jag tror att det var så mer förr, men det finns en skildring som är då av en nutid, alltså, som kommer här emot. Vi har haft en del integration på Twitter faktiskt, men det är den rik marockanska som har sin bästa kompis, och det är husans dotter. Och när den rika dotterns pojkvän inte får ligga med den rika dottern, så ger han sig på husans dotter istället, och hon blir så upp. Men han tar henne i analt, därför att man måste ju vara oskuld. Så det här är jättevanligt att man liksom, att de ligger med varandra där för att man ska, innan man gifter sig. Hon blir så upp, så hon finner ingen njutning av själva penetrationen, men hon blir så upphetsad av tanken att den rika dotterns pojkvän vill ligga med henne, att hon onanerar sig själv till orgasm när han har gått. Så det är så smutsiga, det finns mycket, jag har en del ganska smutsiga sex- och erotikskildringar som jag återger. Men nu har du
sålt in boken.
Ja, men de är ett rätt stort porrland, Marocko.
Ja, jag tror att de är femte störst porrkonsumenter i världen per capita.
Jo, men gud, så är det ju alltid officiellt. Alltså tittar man på amerikanska delstater, vilka var homosexuell porr störst i sydstaterna där man har försökt stoppa det som mest.
Det här har väl varit katolicismens selling point i alla tider. Du gör allt till synd, men varje vecka kan du bli förlåten.
Vi har ju bokrelease på onsdag. Ja, nu är det om 2 dagar.
Och vem vet, den här kanske kommer ut på onsdag.
Ja,
den här podden.
Men den sjunde.
Dagen efter nationaldagen.
Ja, och Marockos ambassadör är ju anmäld.
Mm-hmm.
Så jag är lite rädd. Spännande. För att jag ska säga att han representerar ett kvinnoförtrycksskitland som borde skärpa till sig.
Nej, men du får hitta någon eufemism för det.
Ja.
Men du, apropå blinkningar. När jag som en enkel svensk utan insikt i den här litteraturen bara går förbi bokhyllan, ser från Casablanca till Lorten, då tänker jag ju på Casablanca, på filmen.
Mm.
Och som jag är säker på att fler håller med mig om, finns på topp 10 av bästa filmerna genom alla tider. Är det en blinkning? Är det ett sätt att förklara att det inte är så som i filmen?
Alltså det var min, det är min förläggare som kom på titeln. Jag hade egentligen tänkt att min arbetstitel var när Europa mötte islam och vi kan lära oss av nordafrikanska romanen. Mm-hmm. Och det sa han,
det kan du fetglömma.
Ja, precis. Det var en väldigt dålig titel, Fredrik. Okej, sa jag. Och sen så landade han i det här. Och för det här är så det här, Casablanca är väl för, är ju en blinkning till det. Orten är ju en blinkning till det faktum att det finns paralleller att dra med den här litteraturen och vår integrationsdebatt.
Mm. Ja, min erfarenhet är att man ska lyssna på sina förläggare. Ja. För att de vet ett och annat. Kanske inte alltid om precis det man skriver om, men de vet vad som funkar.
Ja, jag tänkte säga Europa islam också, så här hot. Fast det handlar inte om islam, så det var ju ohilligt.
Du, en annan fråga apropå att vi befinner oss i just de här tiderna med studentflak och avslutningstider och nationaldag. Ja. Och apropå det här med dubbla identiteter och integration och så. Vi har ju den nya årliga moralpaniken är ju att så många studenter viftar med andra flaggor än den svenska. Så att vi ser turkiska flaggor och irakiska och syriska och libanesiska och liknande. Vad känner du utifrån det du skriver om när du ser det?
Två saker. I want there to be a possibility to be hyphenated, som man säger i Amerika. Hyphenated American.
Du vill att det ska finnas en möjlighet att vara bindestreckig.
Ja, ja men så här, Chinese American. Ja. Nej, men det är inget problem att vara både. Det är inget problem att vara svensk medborgare och svensk identitet, men också känna samhörighet med sina föräldrars ursprung. Det roliga är att Katarina Kärkinen, som ska moderera lanseringen, hon skrev på Twitter med anledning av den här debatten att min bok har liksom en förklaring till det här dilemmat, eller beskriver det här dilemmat på ett bra sätt. Just den möjligheten till dubbelhet. Nej, men jag tycker det här är en töntig... Ja, men det är så här, det är samma sak. Det är en konservativ, nationalistisk höger som håller på och skriker skit.
Ja, men jag tänker på just det här svaret som någon gav, som cirkulerade, som den här Joakim Lamotte som var ute och frågade studenter som firar liksom en av de finaste dagarna i sitt liv, så kommer han och gnäller över deras flaggor liksom. Tönt. Och då svarar de liksom, ja, men ska ni inte hylla Sverige då? Vi har läst en lång utbildning i Sverige. Skulle vi ha gjort det om vi inte var engagerade i det här landet? Liksom? Det är, ja, är det enda måttet på svenskhet flaggviftande? Det är ju återigen det här
som
vi bottnar för just där. Har du vuxit upp i det här landet så suger du åt dig rätt mycket.
Ja.
Det var ett intressant svar på hela den debatten från Caspian Rebinder, den här begåvade, unga, frihetliga samhällsdebattören. Som
han är anställd på Iken. Ja, jag bara skojar.
Vad är det?
Industri- och kemiarbetsgivaren, eller vad det
heter. Jag vet, men sånt måste förklaras. Det är inte alla som vet. Som skrev, ja, det här är faktiskt från förra året, men den kan ju skickas runt på samma vis år efter år. Jo, så är det. Det kan ju se lite konstigt ut, men samtidigt är de alla del av en dundersvensk tradition. De klär upp sig i kostym och vita klänningar, har blågula band runt halsen, gör lustiga banderoller av lakan och åker i lastbil genom stan. Det är egentligen liksom den största bekräftelsen på den svenska traditionen, studentavslutning. Och de integrerar det med att liksom respektera deras föräldrar som har tagit dem från en annan kultur till detta. Ja. Det skulle kunna passa i en av de här romanerna som du skriver.
Verkligen. Och det är roligt, alltså det finns, nu kommer jag på den andra parallellen, det är roligt liksom att när jag läste då Faiza Gens debutbok, som då är Alger, så här, förortstjej, skriver på slang om, och har bara en förälder som är försvunnen, och liksom har, och ungdomsidentitet, så kände jag bara, det här är ett öga rött. Det är exakt samma roman som ett öga rött. Och tänkte jag, fan, har han kopierat en fransk roman?
Och du berättar om ett öga rött.
Ett öga rött är då Jonas Hassan Kemiris roman från 2004, tror jag, som filmatiserades också och som skrivs då. Det var den första boken som skrevs på Rinkeby svenska, som man kallade förortssvenska. Mm. Med den här omvända ordföljden och alltihopa. Det där, och det var liksom ett ungdomligt tonfall, och han är en väldigt skicklig författare. Så det var en väldigt bra bok. Och så gör hon samma sak. Jag tänkte, han har kopierat henne. Och så var det inte så, för att hans bok kom ju ut före, kom jag på sen. Så, och för han är då från Nordafrika, så han talar ju franska, så jag tänkte, ja, men det var ju uppenbart han har kopierat. Men så tänkte jag, men eftersom han kom före, så kan ju inte han ha kopierat henne, utan hon lär ju inte heller ha kopierat honom, för hon lär ju inte svenska. Så det uppstår liksom exakt samma roman i två olika kulturer på samma tema vid samma tid, vilket är litteratursociologiskt jätteintressant fenomen, tyckte jag. Det var inte det som jag kom att tänka
på. Det där låter som en doktorsavhandling.
Ja,
du har där.
Ja precis. Men
Nej, men det var apropå det här att ett tecken på den här dubbelheten är just att fira en sån supersvensk tradition.
Ja.
På studentflak med blågula band
just det.
Studentmössa. Och vifta med en turkisk flagga, eller en irakisk.
Ja, just det. Jo, men jag tänker ju på min fru som är född i Kanada och aldrig försitter ett tillfälle att vifta med kanadensisk flagga och sånt där. Liksom. Men jag menar, ja, hon är född där av svenska föräldrar som jobbade utomlands ett år eller två och flyttade hem innan hon hann utveckla språk eller någonting. Liksom, så där. Det är ju mer liksom... the icing of the cake, alltså ja. att liksom lägga till någonting till den självklara svenska identiteten som ofta är så tråkig och självklar att den inte behöver artikuleras. Alltså jag menar, hur jävla osvenskt vore det inte att börja vifta med en jävla svensk flagga? Det är ju asgena, alltså så gör vi inte i Sverige. Vi gör det när det är idrott. Mm. Men inte liksom, jag menar, ska ju komma någon på en jävla student och vifta med en flagga?
Jätteskult.
Vad håller du på med?
Svenskar gör inte sånt.
Nej, vi gör verkligen
inte. Det är ju vår identitet.
Ja, att inte och så liksom kommer så här töntiga, ja, det här borde invandrarna göra. Det finns ju en del som har gjort det, de här liksom, ja men jag älskar Sverige och så vill man visa det och sådär. Det var jättepoppis på 10-talet sådär liksom, att lyfta fram rörande sådär liksom, men det var ju ett sätt att liksom sådär försöka höra till som inte riktigt landade liksom. Så man bara, ja, men liksom,
men riktigt svensk blir man genom att stå och vara tyst i en hiss.
Precis. Långt ifrån andra.
Nej, men det är ju ett sätt bara att ifrågasätta deras svenskhet.
Ja, man ska underkänna alla.
Ja, de duger inte, de ska inte vara här egentligen.
Och det spelar ingen roll vad du gör. Du ska ömka dig så mycket som möjligt, men vi kommer aldrig släppa in dig.
Liksom. Nej, precis. Nej, men så är det.
Och då är vi tillbaka i den där förnedringen. Liksom.
Ja,
och de små detaljerna.
Ja, och jag skrev någonstans liksom, att det är inte... Det finns ju en beskrivning av en, liksom, en terrorist som är då en irakisk beduin. Som liksom, det bombas och det dödas och så här. Men det som får honom att bli riktigt, att bli terrorist på riktigt, alltså, och han ska sedan genomföra ett dåd som är värre än Osama bin Laden, men så väljer han det att inte göra det till slut. Men det som får honom, det är då hedersbegreppet. Vi har retat med allt på hederskultur, har ju i Sverige kommit att bli så här auktoritära folkpartister sätt att säga liksom att det handlar bara om tonårstjejer på balkonger. Men heden är ju ett mycket vidare begrepp som handlar liksom om massa andra saker. Det är så hela klansamhällen byggs upp, som hela stamsamhällen bygger på. Och den här killen blev så förbannad, för han tvingades så se sin pappa släpades av amerikanska soldater ut ur, för de gjorde någon sån här rädlighet efter vapen, och då fick han se sin pappas kön. Och det var någonting som var så obegripligt för en västlänning, men som drev honom till liksom att bli massmördare.
Jag måste medge att jag har svårt för att svälja logiken. Jag läste ju ditt resonemang och sådär, men...
Ja. Det är inte mitt resonemang, jag
återger bara. Ja,
Men visst är det främmande, ja.
Ja, visst är det.
Ja, men jag tror att...
Men,
jag tror att,
men ja, alltså...
Men jag,
alla kulturer har ju att, sina tabun. Ja, liksom. Det är ju lite grann som att sätta sig bredvid någon i en tom buss.
Ja, ja. Men jag retar mig på att det här hedersbegreppet har blivit så smalt i svensk debatt. Som om det vore det enda. En hederskultur har ju liksom massa olika heder och tabun. Precis som vi har massa olika tabun.
Ja, och framförallt som svensk så kan man ju verkligen relatera till det här att inte få tillhöra, att inte få räknas. Vi har ju en på många sätt väldigt god, alltså ta duandet i Sverige, det är ju en jämlikhetsreform. Mm. Ingen ska vara finare än den andra, alla ska kunna tilltalas och en sak jag uppskattat med den svenska kulturen är att vem som helst kan ställa en fråga till vem som helst, för det är inte din titel utan vad du har att säga som är det viktiga. Mm. Så är det ju inte nere i Frankrike och sådär. Nej, liksom, nej. Utan där är man professor och sådär, då är man finare än någon som inte är det. Ja. Och just det här liksom att vägra så höra till, att inte släppas in i gemenskapen, det är ju en del av, alltså där har vi ju värdighetsbegreppet, men det kan ju också, det är ju, vi säger värdighet när vi tycker det är bra och heder när vi tycker det är dåligt.
Ja,
men
precis.
Det är ju liksom lite samma, de möts ju i alla fall de här begreppen.
Ja.
Sen betyder det inte, bör man väl säga till alla idioter som lyssnar, att vi är för det folkpartister menar med hederskultur, lättkränkthet och att vilja lösa allt med nävarna och att mörda folk.
Nej, utan där är vi för en av samhällets största innovationer, nämligen the stiff upper lip. Att man går därifrån, biter ihop och håller käften. Faktiskt.
Ja, när folk ägnar sig åt det är faktiskt för ännu en innovation, nämligen staten som låser in folk som gör det och helst hindrar dem innan de gör det.
Ja,
din vänsteravvikare. Fredrik, om du ska sammanfatta vad du har lärt dig av att läsa de här böckerna och skriva din bok. Mm. Om det nu gäller möjligheterna till integration, till dubbelidentiteter eller något annat, vad skulle det vara?
Ja, det roligaste är liksom att det är en fantastisk resa att dyka ner i en främmande kulturs litteratur och få inblickar i ett andra sätt att tänka som är bara wow. Jag har liksom, jag lever ju med en marockanska, men att läsa de här böckerna har liksom berikat mitt liv på ett sätt. Så det är för mig personligen. Men jag menar, ur ett svenskt perspektiv så är liksom, vi ska tänka på vardagsförnedring, släpp in människor både invandrare och andra nationsinvandrare och majoritetsbefolkningen bör inse att de som lever här och uppvuxna här är mycket mer svenska än både vi och de tror. Det behöver inte vara så svårt att ha dubbelidentitet, och det ska också vara tillåtet och möjligt att ha dubbelidentitet. Det finns strategier för att hantera dubbelidentiteten. Och sen, vi ska inte heller, vi har inte pratat om det kapitlet, men vi ska inte heller liksom, vi har en eurocentrisk historieskrivning som är orättvis. Vi ska skriva om vetenskapshistorien därför att mycket av det som vi säger som Västland uppfann, det gjorde den arabisk-muslimska civilisationen långt tidigare. Anestesi, matematik, massa olika saker. Om
det finns en jättebra bok om det som heter Öppen sluten, hur människan skapar och förstör framsteg. Som berättar den historien.
Ja. Ja.
Den borde också av killarna läsa.
Ja, nej, men det är så här, och det är väldigt irriterande att man liksom suddar ut en syster civilisations bidrag till det gemensamma mänskliga. Ja, man kan hålla på och säga, det är väl 15 kapitel på olika teman. Så här. Men vill man, det är en guide till integration och också en guide till en annan kultursfär.
Guide till att också ha låtsats läsa den fransk-nordafrikanska litteraturen, ja, för min del. Nu kommer jag att middagskonversationen.
Jag kommer att prata om att till Assia Debar.
Ja, det gäller att komma ihåg namnen också.
Ja. Ja.
Men man kommer ropa äntligen sen när ja. Du känner er litteraturpristagaren.
Ja. Exakt.
Mm.
Mm.
Ja, det...
Och den låter ju väldigt tung, men den är ju kort och lättläst. Du har ju verkligen gjort ämnet en tjänst och tagit det till läsaren, tycker jag.
Vad roligt. Man säger på franska vulgariser. Alltså, vulgarisera, säger man på svenska, det man inte va? Men,
popularisera. Det har en annan
konnotation. Ja, just det. Ja.
Menar de, när de säger vulgarisera, att det är vulgärt på något vis? Eller det är helt enkelt deras begrepp?
Vulgar på latin, det är väl folk, va?
Ja, men de ser väl ner på folket, fransmän.
Ja, jag tänkte. Jag kanske hittar på det, men det känns som man säger så. Ja, just det. Ja, men jag ville ju popularisera liksom så här. Jag också, det ska vara så här, kolla här, här finns en jobbig litteratur, en bra litteratur som är helt fantastisk. En del av dem är jobbig. Men här har du en guide till den litteraturen. Som, det är också ett av syftena i boken. Så det är tre liksom, syften som är...
Tack för att du har skrivit den.
Tack så mycket.
Mycket bra. Och imorgon är det nationaldag. Ska ni, i alla fall när vi spelar in det här, ska ni ut och vifta med flaggor?
Alltså min pappa fyller år på nationaldagen, så jag har liksom alla mina nationaldagar alltid varit med min pappa. Och han har ju då flaggstång.
Men du ska ta fram din målning, eller?
Ja, det gör jag alltid. Jag har ju
Karl-Johan De Geer.
Jag har ju De Geers skända flaggan på väggen, och den lägger jag alltid upp varenda år.
Han skriver fula ord på flaggan.
Ja.
Ja. Ja. Jag tycker ju att nationaldagen är viktig, om man glömmer bort det här med Gustav Vasa, som ju var en tyrann. Ja. Men det finns ju ett annat skäl till att vi firar 6 juni. Och det är ju 1809 års regeringsform, som inte bara är stor för att det introducerar maktdelning, lite mer parlamentarisk demokrati, återupprätta tryckfriheten, utan det är också att den är resultatet av en liberal revolution i Sverige. Jag ser det ju som Georg Adlersparre-dagen. Det var ju en mannen som, upplysningsmannen som skrev, hade hela den här serien, tidskriftsserien Läsning i blandade ämnen, som verkligen var upplysning på hög nivå och var den första svensk som översatte Adam Smith till svenska. Det var han som ledde den västra armén från Värmland till Stockholm för att avsätta Gustav den fjärde Adolf 1809.
Har du skrivit om det här, har du sagt det förut i podden? För jag har hört dig säga det här.
Jag har skrivit i den svenska liberalismens historia. Så
var det han som stannade hos älskarinnan så att han blev lite försenad?
Det var hans stora misstag. Men han fortsatte framåt. Han ockuperade Stockholm under hela revolutionsriksdagen 1809-10. Att de var ju rädda att de konservativa krafterna skulle rulla det tillbaka. Men de ockuperade det hela. Men det, en tolkning av det historiska skeendet är att den liberala revolutionen gick inte hela vägen med att montera ner adelsprivilegier och skråväsende och protektionism och så. Därför att han hade så himla bråttom tillbaka till den här älskarinnan och gifta sig. Så kärleken triumferade över liberalismen den gången.
Ja, ännu ett franskt tema.
Ja, ja, men, så är det. Ja, roligt.
Glad nationaldag på er. Ja. Hej då.
Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.